Användningen av vätgas blir allt vanligare. Det här kan i bästa fall vara en helt utsläppsfri gas som man får direkt ur vatten. Nu i veckan röstar Tyskland igenom en lag som ska göra den utsläppsfria vätgasen till en obligatorisk del av bränslena i deras trafik. Finland ligger ganska bra till för att kunna utveckla och producera stora mängder och helt hållbar vätgas. En del projekt har redan lyckats medan andra har gått i graven. Under den kommande kvarten ska vi reda ut hur nära vi är en framtid där våra bussar, bilar och fabriker drivs på vatten med noll utsläpp. Det här tillsammans med Tauno Kekäle som är professor i produktionsekonomi vid Vasa universitet och senior advisor vid teknologicentret Merinova som är med och utvecklar det så kallade energiklustret i Vasa. Om vi börjar helt från början, Tauno, vad är nu egentligen vätgas för någonting?
Vätgas är världens mest vanliga ämne. Det finns lite avstånd. Jag kom hit genom regn, så det där regnet är vätgas och syrgas. Vatten. Det finns i allt vatten som finns runt omkring oss. Det finns i väldigt mycket olika oljor och bränslen. Ja, mycket, mycket av gasformade saker också.
Mm. Så den där framtiden som vi tänker med att nu ska vi köra våra bilar med bara vatten. Så ja. Egentligen är vi ganska nära.
Egentligen är det ganska nära. Och dessutom så är det en av de sakerna som inte har slut. Att det kommer nog att finnas tillräckligt för oss.
Problemet är väl kanske då bara det att riktigt så är vi inte att vi häller vatten i bilen och så är vi nöjda och glada. Utan man måste få ut den där vätgasen. Om vi nu ser vatten som H2O så måste vi få bort det där O därifrån och bara ha kvar H2.
Ja, det är som alla molekyler så är det atom. Energin som håller ihop dem och man sätter dit tillräckligt med ström så spjälkes det. Det blir till H2O och O-or. Man kan sätta dem i olika burkar. Det är ganska enkelt så där. Man kan ha sådana bordstorlek grejer som gör det med ett litet motorcykelbatteri eller något.
Jag insåg när jag lite researchade inför det här poddavsnittet så insåg jag att jag har ju gjort det här som 40s hemma. Vi hade en liten strömkälla med brorsan. Och så satt vi två spikar i vatten och lite salt i dit. Och så satt vi pluspolen på ena spiken och minuspolen på andra spiken. Och så började det bubbla.
Ja, det är just så man gör. Bara det att om man skulle ha det på en bil och man ska köra 500 km så ska den akku vara ganska stor som skulle spjälka det vattnet.
Ja, just det. Och då kan man lika bra ha den akkun att driva, driva motorerna från början.
Vår värld är ungefär så att vi är väldigt vana att gå till en tankstation och tanka. Mm. Så det skulle vara väldigt bra om allting skulle fungera så. Nu försöker man desperat få elbilar att fungera så att man går till en tankstation och tankar. Men man kan göra vätgas till endera vätgas eller vätbaserade andra bränslen. Alla bränslen som vi kör med nu så är vätbaserade. Det är kolväten, dieselolja och bensin och sånt där.
Okay.
Så det ska fungera på samma vis för att den stora befolkningen, kreti och pleti, ska ta och byta till någonting. Det ska inte byta riktigt mycket.
Egentligen är det två problem vi kan lösa med hjälp av vätgasen. Det första är klimatförändringen. När energin vi använder kommer från olja så då frigörs ju en massa koldioxid i luften som sen bidrar till uppvärmningen som i sin tur ger ostadigare klimat och mera extrema väder. Om vi istället börjar då använda energi som är helt ren från vatten så löser vi det problemet. Den andra grejen vi kan lösa är att vi blir mindre beroende av andra. Om vi kan skippa oljan och oljeprodukterna i vår vardag så kan vi också skippa beroende av Ryssland, vi kan skippa beroende av Iran och öppna Hormussund och allt det där. Vi blir helt enkelt mer självförsörjande. Men vi börjar med klimatet. Där är trafiken en av bovarna. Hur ser vätgasanvändningen ut i en bil helt sådär konkret?
Vanliga bilar som vi har nu är sådana brännmotorer. Dit man sätter en bränsle i som en spray och så spränger man den och så påverkar den en kolv som går neråt som påverkar vevaxeln och växellådan och bakhjulen eller framhjulen på en bil. Så det funkar genom att man får vätgasen eller kolveten att explodera. Mycket fort så att det ger hastig kraft. Eller sen är det andra alternativet att man gör det där samma spjälkning av vätgas, vatten till vätgas och syre tvärtom ombord på en bil. Att man har en vätcell, bränslecell kanske på bilen som är egentligen ett slags ja elgenerator som tar vätgasen och sätter det ihop med syre i en sån katalysatorcell. Och sen blir det just den samma strömmen och inte nu riktigt samma. 40% av den strömmen som gick in för att spjälka dem kommer ut därifrån. Och det kan man sen köra elmotorer, en i varje hjul eller en i mitten av bilen eller någonting. Så man kan ta bort akkun från en elbil och sätta en sån där bränslecell istället dit och få ström till motorn.
Så man kan i princip köra både förbränningsmotorer och elmotorer med vätgasen. Det låter
förbränningsmotorer kör vi med vätgas. Man ska inte glömma att alla de här nuvarande bränslen är kolväten. Det är bara det där kolet som är framtaget på fel vis. Man gräver det från marken. Att man ska kunna göra det syntetiskt så att det ska inte bli andra problem än vatten från det.
Mm. Och det är det som gör det här som du var inne på, att man kan fara och tanka den, för att det är så likt.
Det är likt, ja. Jag kör med bioetanol på min gamla Cadillac och det är ju biokol då, istället för fossilt kol på det. Och alkohol som är C och H och mycket siffror.
Just det.
Och de där kemiska beteckningarna. Så man kan köra med sånt redan idag. Och då räknar man inte det utsläppet på samma vis, för att det där utsläppet som man får från gamla matoljor eller ruttna potatisar eller någonting sånt, så det är utsläpp som ändå skulle komma från dem. Att det är en del av den här naturliga variationen av utsläpp som världen består av.
Mm.
Träden växer och träden ruttnar, potatisarna växer och potatisarna ruttnar, oliverna växer och pressas till olja och oljan används till bilmotor. Så det orsakar inte extra koldioxid i luften, utan bara den som annars skulle också komma. Så då får man räkna alla de utsläppen till godo om man kör med biobränslen redan idag.
En av de stora fördelarna med vätgas är att den går att spara. Vind- och solkraft går ju inte att ta tillvara i längre tider, så dagar då det produceras mycket sån el så är elpriset antingen superlågt eller till och med på minus. Då skulle man istället kunna ta den här överskottselen, köra ner den i lite vatten och tillverka vätgas som man sen lägger på burk.
Då man gör vätgas så kan man ha det som vätgas i 800 år om inte kryper ut genom burken. Det är ganska små molekyler så det kommer genom ganska mycket material. Det krävs specialstål för att hålla in vätgas i flera år. Men annars så blir det inte något annat sen då man har gjort det i vätgas.
Mm.
Då hålls det som vätgas tills man använder det till någonting.
Mm.
Och batterierna torkar av sig själv, det vet alla som har en batteri. Så den är död om 2 veckor om man kör med bilen.
Ja. Om det nu är så att vätgasen kan bli den här räddningen, så vill man ju förstås vara en av de som är med och utvecklar projekten kring det här och också säljer gasen sen då efterfrågan skjuter i höjden. Finland ligger bra till med tanke på framtida vätgasmarknaden och möjligheterna att vara en stor spelare på internationella marknaden finns också. Det här av flera olika orsaker.
Det är egentligen flera sådana här fördelar vi har i Finland. För det första så är det här möjlighet till vindkraft. Vi har riktigt få människor som bor här. Vi är bara 15 per kvadratkilometer. Det är därför vi behöver hitta på SMS och mobiltelefoni för att få kontakt med folk.
Det var vi så bra
på det. 300 meter bort
i
genomsnitt. Så det ryms mycket nya energiformer. Om man bränner kol och sedan tar ström från det och sen laddar batterier, så är vitsen ganska långt borta. Men har man helt utsläppsfri elgeneration, mycket av det, så då kan man skryta att man har låga eller inga utsläpp från hela det där vätgassystemet. Sen är vi för det mesta är vi här vid kusten, vilket betyder att alla de produkter som vi gör är ganska enkla att frakta med stora båtar i stora mängder. Och sen tredje är det där att vi har, alltså det behövs också den där kolhalvan till det där kolvete, de där bränslena. Och den får vi till exempel från bränning av pappers- och träavfall eller sen från träindustrin.
Mm. Det finns redan nu många projekt som handlar om att utveckla vätgaskraften. I Jyväskylä kör man nu en del stadsbussar med vätgas och i Nordsjö i Helsingfors bygger man för tillfället en anläggning för produktionen av vätgas. Men det finns också misslyckade projekt. I Vasa, i Vanda och på Åland så har projekt avslutats trots att de från början har sett lovande ut. Om det nu är så att man kan utveckla en helt ren energi med vatten som enda utsläpp, så borde ju alla stå och hoppa jämfota av glädje över det här. Så varför går då så många projekt i graven?
Om man börjar från andra änden, så skulle det behöva finnas folk som skulle behöva den där vätgasen till någonting. Vi har i Kokkola till exempel betydande industri som använder vätgas i sina processer, och de har en liten vätgasfabrik där bredvid. Den är så liten att vätgasen räcker till dem. Och så har vi en i Harjavalta som öppnar i nyåret ungefär. Mm. Och som gör sån här bränsle baserat på vätgas. Och de har kunder direktligt. Men sen börjar man liksom fundera på att vara följande kund. Vem skulle kunna använda vätgas? Och nu är det mycket folk som kan använda vätgas redan nu, att man kan teoretiskt sett köra med metanol tillverkad från vätgas på vanliga långtradare och dieselbilar och sånt. Men det är en ganska lång process och ganska dyrbar process, och man förlorar ganska mycket av den där elektriciteten som man sätter in dit. Så elektriciteten ska vara jättebillig för att det ska vara någon lönsamhet i även nu då dieseloljan kostar 2,50. Så då vätgasbaserad metanol är 2,5 gånger det så. Så är det svårt att hitta kunder som skulle vara så gröna av sig att de skulle gärna betala bort hela konkurrensfördelen.
Så det skulle behövas politisk vilja att gå bort från det där fossilbaserade och på riktigt subventionera?
Dels kom den i förrgår. Tyska parlamentet har godkänt en lag som säger att 2040 ska det vara 10% vätbaserat bränsle i alla bränslen, motorbränslen som säljs i Tyskland.
Okay.
Och sådana liknande kommer. Det finns ju SAF, alltså aviation fuel, synthetic aviation fuel. Så där finns en regel också för 2035 att det ska måste vara 5% i. Så flygbolagen måste hitta på någonting. De måste börja tillverka sådana här vätbaserad flygbränsle så mycket att man kan sätta 5% i varje kerosenliter. Så finns det lite sådana här lagar, men det också finns många sådana här lagar och regler som någon har kommit på att när vi ska nu senare lägga den där lagen 5 år, 10 år, 15, 20 år, som till exempel det där förbudet mot bränslemotorer i Tyskland. Så det är väldigt jobbigt att göra långsiktiga investeringar då politiken är så kortsiktigt.
Ja, det är 4 år åt gången i politiken.
Ja, ungefär. Kanske hälften av det i bästa fall.
Ja. Och då kommer vi ju in på den där följande då, alltså den där självförsörjningen, för att vi behöver inte vara beroende av Donald Trump, och vi behöver inte vara beroende av Putin, och vi behöver inte vara beroende av...
Du behöver köpa en manik som heter elektrolyse, som är lite samma som det där din burk med 2 spikar, men mycket större, och så behöver du köpa en behållare, och så behöver du ha en elkabel som är tjock som armen som kommer dit, och så behöver du ha en vattenkran som du får rent vatten in. Ja. Du kan placera det var som helst och börja tillverka. Och därför till exempel Kokkola-fabriken just bredvid innanför egentligen med fabriksgrinden, så att man får vätgas just där man behöver.
Mm.
Det kan man göra i Finland med bättre förutsättningar än vad man kan göra i Tyskland eller Saudiarabien vet jag inte. De har mycket rum för solpaneler där, men...
Farorna med vätgasen är att den är ganska explosiv, men blandar man ut den till bränsle så som den nya lagen i Tyskland kräver, så är den lika explosiv som diesel, som ju inte orsakar något desto större problem på mackarna runt om i landet. Då det gäller att använda vätgasen som en del av industrin i Finland, så krävs det att gasen är tillgänglig för den som vill ha den. Enligt Tauno Kekäle så finns det 2 vägar att gå. Antingen att den produceras lokalt på industriområdena, eller att den förs dit från någon som producerar den någon annanstans. För att kunna förverkliga det senare alternativet så har det statliga bolaget Gasgrid redan skissat på ett långt gasrör som skulle gå genom landet. Enligt planerna är röret 1500 kilometer långt och går genom över 7000 finländares markområden. Och det här har ju folk förstås haft lite varierande åsikter kring. Men i nuläget är gasröret bara en plan på ett papper och långt ifrån verklighet. Så länge det inte finns kunder som kopplar sig till det här gasröret, så finns det enligt Kekäle ingen ekonomi i att bygga det.
Det är en klar sådan marknadsbrist, att det finns inte någon marknad, så därför måste staten göra det om det behövs någon gång.
Mm.
Att det är ju automatiskt så att det skulle inte vara någon business som skulle börja bygga sånt. Att businessen har det mycket enklare att köpa den där elektrolysen och sätta den dit där det behöver vätgas.
Ja. För det är ju någonting som man nu funderar på också, alltså sådana här små lokala kärnkraftverk, att varje företag skulle ha, eller stora företag skulle ha sitt eget lilla kärnkraftverk i en konti ute på bakgården. Mm. Men du säger alltså att man skulle lika bra kunna ha en liten vätgasfabrik där,
ja,
på bakgården.
Ja, jag har sett en i Hebriderna där utanför Skottland, så de hade en konti, så de hade en liten vindpropeller där bredvid en avskälpningsplats, och så hade de en konti där de gjorde den där vätgasen, och sen tankade de sina skräpbilar därifrån, så kunde de köra skräpbilar runt om i Hebriderna med bara vätgas. De körde med direktgas. Mm. De gjorde inte något annat, desto märkvärdigare av det. Det är stor som en container och det räcker till 5 skräpbilar. Så det kan vara vitsen med att man startar sån här vätgasbuss tankningsstationer som ju skulle, att de kan göra det ganska enkelt hemma hos sig också. Mm. Och lagra det i burkar. Man kan tanka, göra vätgas alla dessa dagar och timmar som pågår, så att fyller man på natten till burkar och sen på dagen tankar man bussarna därifrån.
Ja.
Så det är helt möjligt.
Så framtiden är redan här. Det är bara någon som behöver betala för den.
Ja, det är nackdelen. De är inte riktigt billiga, de här elektrolyser. Projekt som vi har diskuterat här i trakten, så startar från 100 miljoner euro uppåt. Och det är nog några årslöner.
Ja, det är det. Tack så mycket för det här.
Ja, tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Dan Granqvist. Och med mig har jag haft Tauno Kekäle, som är professor i produktionsekonomi vid Vasa universitet och som dessutom är senior advisor vid teknologicentret Merinova, som är med och utvecklar det så kallade energiklustret i Vasa. För slutmix av dagens avsnitt står Mike Grönros, och Alexander Beijer är producent.